Välkomna till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till APT.
Jag heter Elin Bordy.
Jag heter Mattias Hagberg.
Jag heter Martin Engberg.
Och jag heter Jessica Schiefauer. Och jag undrar, är det någon av er som har lyssnat någonting på podden som heter Fråga Anders och Måns? Tidigare hette den Så funkar det.
Nej. Lite grann.
De har ju poddat på samma tema, det vill säga att man ställer knasiga frågor som de försöker att besvara någorlunda sanningsenligt. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Och för ett gäng avsnitt sen så införde de en ny form som de kallar för Tre snabba. Och de har en egen jingle som jag tänker försöka härma. Det kommer gå dåligt, men jag ska försöka i alla fall. Och den är så här, 3-3-3-3, snabba. Och nu när vi också har poddat över 40 avsnitt, hur många är vi uppe i?
Jag vet inte.
En himla massa. Så börjar jag förstå hur det kommer sig att Anders och Måns införde Tre snabba. Det börjar nämligen bli lite svårt att hitta de jättetunga ämnena som man kan prata engagerat om i 40 minuter eller mer. Så idag så kommer vi att köra en variant på detta, och den kommer vara två snabba. Sen om de blir så snabba, det vet jag fasen, för vi är ju ganska bra på att babbla. Är det någon som skulle kunna dra en jingel på två snabba spontant? Där har vi våra jingel för två snabba. Utmärkt. Detta är nu ett koncept som helt spontant och improviserat vill jag berätta för alla våra lyssnare.
Ja, vi är helt förvirrade här.
Kommer att komma till. Så i dagens avsnitt delar vi oss upp. Vad skrattar ni åt? Skärp er.
Jag skrattar inte, jag gråter.
Oj, oj, oj. Vad har jag gjort?
Det är Strindberg, va? Ett drömspel.
Säkert. Jag kan inte svaret om jag inte har en klocka att plinga på.
Vi har ett sammanbrott bredvid mig, och vi har lite rörare referenser till Strindberg. Är det någon som har något emot om jag återgår till ämnet?
Nej.
Bra, då gör jag det. Det här avsnittet kommer då att delas upp i två lite olika ämnen. Och det ena tänker jag ankra i utifrån en bild som dök upp på Det gränsar till galenskaps Instagram. Jag antar att det var någon av oss fyra som la upp
det. Det var jag.
Det var Elin. Och då, där kan ni gå in, Det gränsar till galenskap, Instagram, följ oss gärna. Och på den här bilden som består av text, vi tycker om bilder som består av text i den här podden, så står det helt enkelt så här: The creative process. 1. This is awesome. 2. This is tricky. 3. This is shit. 4. I am shit. 5. This might be okay. 6. This is awesome. Jag kan känna igen mig i den här processen. Och nu tänkte jag fråga er ungefär var på den här skalan befinner ni er. Är det någon som vill börja? Behöver ni stegen upprepa det så går det bra.
Vilken var det första?
This is awesome.
Bara, nu tappar jag ansiktet fullständigt.
Du är inte där.
Nej, jag är inte där.
Förstår jag.
Jag är ingenstans, känns det.
Notera att ingen av punkterna är I am awesome. Däremot finns I am shit.
Är det där du är?
Nej. Nej, men jag...
Kan det vara för att man aldrig är där?
Nej, kan det vara för att man aldrig är där, precis. Nej, men jag tror att jag är på... jag är nog faktiskt på this might be okay. Eller this is tricky. Men jag ska ju skicka min text till Jessica om en vecka ungefär.
No pressure.
Så att jag vågar ju nästan inte säga this might be okay, eftersom jag alldeles snart kommer att få veta om det är okej eller inte.
Nej, men blanda inte in mig i din process här.
I mina känslor. Jag är mellan this is tricky och this might be okay, får man nog ändå säga.
Varför det? Vad är det som gör att du känner att det är där du är?
Ja, men alltså, this might be okay känner jag för att jag har... Alltså, du läste i februari senast.
Just det.
Sidantal har inte så där jättemycket bäring på det. Då var det 200 sidor, nu är det 300 sidor. Framförallt har det hänt väldigt, väldigt mycket. Det var ju en skiss du läste. Fast det var ju en skiss över, så att säga, alltihop. Och den har jag jobbat med sedan dess och försökt fördjupa. Avskissifiera, som det heter.
Litteraturifiera. Ja.
Gräva mig ner på alla de här ställena där jag förut skrapade på ytan. Och ibland när jag sitter och jobbar så öppnar jag den versionen som jag skickade till dig och tittar på den och känner att det har hänt ganska mycket sen sist. Det här är nog ändå okej.
Det låter som ett bra och konkret sätt att faktiskt bli varse på riktigt. Mm. Att det här är rätt okej. Okay.
Mm. Ibland öppnar jag också den pdf-versionen där du har skrivit din respons från sist.
Oj då.
Ja, det är en sämre idé kan man säga. För att då är det svårt att tänka att de kommentarerna som du skrev där inte har bäring på det jag håller på med nu. En del kanske fortfarande har bäring, men det återstår ju att se.
Jag var rätt sträng.
Ja, du var sträng och du blev ju tröttare och tröttare och tröttare på mig, kan man säga, allt eftersom du läste vidare. Så dina kommentarer blir ju mer och mer, nu får du skärpa dig.
Så. Ja. Och då får vi se nu om du har gjort det eller inte.
Då får vi se om jag har lyckats skärpa mig. Mm. Ja.
Mm. Denna makt man har över andra människors känslor som vän och läsare. Ja. Oj, oj, oj. Martin då?
Alltså, om vi ska ta den här veckan så tror jag att det börjar med I am shit, this is shit. Och sen har det lite grann rört sig mot this might be okay under veckan. Så att det har ändå börjat nog på det lägsta, måste jag säga. Mm. Och det var väl lite, jag fick... Jag vet, ni verkar ju vara väldigt rakt fram när ni ger respons till varandra här.
Ja, vi har kommit fram till att det är det enda fungerade sättet som har någon riktig skillnad.
Och kanske avdramatisera det också. Mm-hmm. Men jag hade någon så här, jag borde ju vara i slutstadiet av ett manus som snart ska gå till redaktör. Och så fick jag någon respons här nyligen och som jag liksom inte visste, men hur ska jag göra med det här? Och det är bara, jag vet inte hur jag ska hantera det. Och ramlade ner i ett hål helt enkelt. Mm. Sen gick jag tillbaka till texten och så har jag liksom jobbat mig upp ur det där hålet under veckan. Men,
och nu står
det, det var ett sånt där tillfälle som brukar komma så här illa har aldrig varit.
Men det har det va?
Nej.
Nej? Du menar på allvar att den här gången så var det svårare, värre?
Jag menar att varje gång det händer känns det som att så här illa har det aldrig varit.
Nej, och då återupprepar jag min fråga, men det har det va?
Nej.
Varit så illa. Okej. Jag fattar vad du gör. Jag släpper det. Mattias, du stirrar ut i luften och...
Tomt. Nej, men det här har vi pratat om tidigare. Jag har ju mitt projekt som jag håller på med min research kring. Liksom. Så det är ju inte riktigt framme vid något av de här stadierna. Utan sen prokrastinerar jag lite grann också. Då jag är ju... lite andra grejer. Bland annat är med ett sorts konstprojekt, eller vad man ska säga, med
olika konstnärer och... på en bakgård.
Vänta bara. Tillsammans med två konstnärer och en idéhistoriker och jag. Då har jag ett projekt som jag kallar Styrelsen för fantasins effektivisering. Där jag har uppfunnit en egen myndighet som... har fått i, som den här myndigheten jobbar med att effektivisera fantasin. Eftersom det är ju en tillgång, en naturtillgång i upplevelseekonomins eller den kreativa näringen. Och den här myndigheten producerar en massa dokument såklart. Det är det myndigheter gör kring hur den här effektiviseringen ska gå till. Och sådana dokument sitter jag och skriver.
Nej, men det låter helt underbart. Fantastiskt.
Du kanske kan bli anställd av varje Norrköping.
Ja. Just det, faktiskt.
De är ju faktiskt.
Verkligheten överträffar dikten som vanligt. Liksom.
Måste säga att de är i framkant.
Ja, det är det.
De är väldigt inne på just effektivitet. Så jag tänker att den här aspekten kan de behöva.
Men det är ju kanske, det är både litteratur, men det är också, där gör jag liksom de här gör saker som är liksom fysiska objekt också.
Men får jag fråga, då är detta inte ett projekt där du är ensam skapare, utan ni är flera som gör delar av tillsammans.
Nej, vi gör våra egna grejer liksom. Men vi sitter och pratar massa ihop och liksom tar del av varandras processer och sådana saker för att se vad som händer då.
Går du fortfarande att prata lite om den här typen av processlista? Alltså, kan du säga vart Alltså är du med i någon särskild fas, eller kan man säga att hela projektet är i någon särskild fas, eller är det så att vissa är i I am shit-fasen, this is shit, och några är no, this is awesome? Alltså hur blir det när det blir en... Alltså,
fanns det någon, för det här är bara roligt på något sätt liksom.
Det finns inte.
Det är ganska tramsigt.
Men då lägger vi till den.
För projekt kan man säga.
Jag tänkte att resultatet också av det här halva avsnittet ska vara att vi kan redigera den här listan lite.
Så this is fun.
This is fun helt enkelt. Ja, jag skriver upp det här. Så kan vi.
Och nu undrar ju vi, Jessica, var befinner du dig i den här på den här stegen?
Nej, jag skulle nog också säga att jag behöver redigera listan lite, för jag håller alltså på och skriver verkligen slutet på en roman. Jag har deadline om 2,5 veckor, och jag skulle säga att min fas är this is shit but I'm gonna do it anyway. Eftersom det är faktiskt första försöket till att skriva ut hela slutet. Och jag inser att jag har använt någon form av omedveten metod som gick rakt emot min förläggares råd. Förlåt, förläggare. som sa när hon hade läst förra gången, när slutet mest var skisser fortfarande, så sa hon, jag tycker att du ska ta och sätta dig och skriva slutet nu. Men det var omöjligt för mig, utan jag började istället om från början och skrev mig igenom precis hela manuset, så att nu finns det inte en enda anteckning kvar. Nu har jag gjort allt jag kan i varenda scen fram till slutet.
Du kan inte prokrastinera slutet längre alltså.
Jag kan inte prokrastinera slutet. Jag kan inte tänka, men jag ska bara lösa den här anteckningen jag har i det här avsnittet tidigare i boken. Så nu sitter jag, och det enda jag kan göra är att skriva mitt slut, och jag tycker att texten blir urtöntig, men det blir i alla fall text. Det får ett slut, och det kommer att finnas möjlighet att göra om. Så som Elin sa någon gång, jag skriver åtminstone en himla massa text som jag kommer kunna stryka sen. Där befinner jag
mig. Men det låter ju nästan som this might be okay i slutändan, att jag...
This might be okay in another version like 6 months from now, skulle jag säga.
Men på rösten låter du ändå förhoppningsfull på något sätt.
Jo, men det är för att jag ska bli färdig. Det är för att jag ska slippa se skiten i några veckor när jag väl har lämnat den ifrån mig. Det är väldigt, väldigt, alltså det är, ursäkta metaforen, men det är banne mig, alltså födsloverkel. Stön och pust, och så kommer det lite mer text, och så är man helt utmattad. Och så stön och pust, så kommer det lite mer text, och så är man helt utmattad.
Och så vill man bara bli av med barnet.
Och sen vill man bara bli av med barnet.
Jag har burit på det så länge, varsågod.
Den delen av metaforen kanske inte är helt giltig.
När vi satt och skrev mitt emot varandra igår, jag och Jessica, och det var mycket grimaser och suck och stön och arga utrop, kan man säga. Båda sidor av bordet, men kanske möjligen lite mer på Schiefauers sida.
Ja. Mm. Ja, men... Så du har iakttagit detta i
livet? Ja, det ska bara göras helt enkelt. Vad säger ni? Ska vi övergå till den andra delen av avsnittet 2-2 snabba? Det ska vi. Jag har läst lite grann i sommar, inte alls så mycket som jag hade önskat. Jag antar att vissa av er har läst mycket mer, och inte för att det är någon tävling. Men...
Vi har läst jättemycket mer än du har gjort.
Jag vet, för jag har nämligen skrivit väldigt mycket.
Det har vi också gjort. Vi har kanske skrivit ännu mer.
Det går inte att vinna över honom, Jessica.
Om vi då återgår till ämnet. Vad har ni läst i sommar, kära poddvänner? Någonting ni vill lyfta upp? Någon läsupplevelse? Något nytt? Något gammalt? Något omläst?
Jag läste Marit Furns den första i somras. Jag har läst jättelite i sommar. Jag försöker trösta mig med att jag har skrivit, men jag vet inte fasen om det är det. Men den läste jag. Jag läste ju hennes Skuggan, den jag pratat om här innan. Den handlar ju om Strindbergs infernokris utifrån att han faktiskt är förföljd, och handlar ju om den personen som spionerar på Strindberg. Men den här, den första, den handlar om en kulturman som heter Erik Gustafsson, som har varit relativt uppburen i Stockholm. Och sen går karriären i stå, och vad gör han då? Då köper han en gård i Dalarna och flyttar till någon liten ort där. Och nästlar sig så småningom in i ortens amatörteatersällskap. Han har skrivit en väldigt framgångsrik pjäs i Stockholm och en som inte alls blev framgångsrik. Så han vet ju en del om teater. Han har aldrig spelat teater däremot, men han tänker det här är något. Han tänker inte riktigt. Alltså det är fantastiskt halvt inifrån, halvt utifrån perspektiv på den här personen som är odräglig. Och fruktansvärt roligt. Och då visade det sig att det här teatersällskapet ska sätta upp, har planer på att sätta upp en pjäs om Gustav Vasa. Och då är det någonting i Erik som bara, det här kan vara något för mig. Men för att få det att bli som han vill så måste han ju manövrera ut den som nu är ledare för den här amatörteatergruppen. Så då sätter han genast igång och intrigerar bort honom. Och sen är det andra intriger i det här lilla samhället. Jag tyckte den var väldigt, väldigt underhållande. Och min egentligen enda invändning kanske var att jag tycker att slutet inte riktigt lever upp till. Alltså den laddar så otroligt mycket upp till slutet som ju blir den här teaterföreställningen som ska äga rum på nationaldagen. Mm. Där han lyckas hyra, om det är Folkparken eller... Ja. Och det är kostymer och det är grejer och han ska såklart spela Gustav Vasa och så. Men jag försöker tänka att hon ville väl att det skulle vara så då. Men jag hade velat ha lite mer sprutt och kanoner i slutet.
Sprutt och kanoner?
Jag tyckte det var lite mjäkigt faktiskt. Men jag var väldigt underhållen av den här boken.
Vad skönt att höra, för jag hoppas du kommer.
Du har sprutt och kanoner, jag kan bara gissa.
Slutet som jag håller på nu, jävlar vad mycket sprutt och kanoner det är du har.
Ja, ja.
Katastrof.
Jag kan ta vid här med en bok av Arthur Schnitzler. Tänk att komma från Österrike och nästan heta Schnitzel.
Ja, det är inte lätt för oss som halvt om halvt kommer från Österrike.
Det är som heter...
Nästan heter Schnitzel.
Ja, det är nästan som att vara svensk heter köttbulle.
Ja, faktiskt. Mm.
Men den här lilla romanen är en liten pärla faktiskt. Schnitzler är kanske mest känd för berättelse som heter Drömberättelse, en roman som heter Drömberättelse som ligger till grund till Eyes Wide Shut, om ni kommer ihåg den filmen.
Ah, ja visst, den tycker jag mycket om.
Ja, och den har då alltså en förlaga som han har skrivit. Också en roman, mycket väl värd att läsa vill jag minnas, även om det var länge sedan jag läste den. Men den här heter då En scen kom en berömmelse. Och den handlar om Saxberger som är en gammal tjänsteman som en gång i tiden så skrev han en diktsamling som heter Strövtåg. Och den fick ju inte riktigt den uppmärksamhet som han hoppades på i sin ungdom. Så han har liksom gett sig här liksom en tjänstemannakarriär och någon slags mellanchef eller så här. 70-årsåldern, ganska tillfreds med tillvaron. Men så en dag så knackar det på dörren och utanför så står det en yngling som kommer och säger att han har ju läst, han har hittat Strövtåg på ett antikvariat och läst och börjat prisa den här diktsamlingen. Saxberger är ju en mästare och den här unge mannen kommer från ett litterärt sällskap som heter Entusiasterna. Och successivt så blir ju då Saxberger indragen i det här lilla kotteriet som ses på ett café någonstans och pratar om litteratur och att de är så missförstådda av tidningarna borde skriva om dem mer. Och de har minsann... Ja, jag vet inte vad det är. Och så tittar de lite så här icing på ett bord bredvid där liksom, de där utan talang sitter liksom. Och de drar in Saxberger. Han är ju också, som de, missförstådd. Har inte fått den berömmelse som han borde ha fått med den här briljanta diktsamlingen Strövtåg. Och så de börjar ju också planera ett kulturevenemang. De ska ha en litteraturafton där de liksom äntligen ska få glänsa och läsa upp sina verk. Och huvudnummer ska då vara Saxberger som läser nyskrivna dikter. För han har ju inte då skrivit poesi på 35-40 år. Och
det här låter fantastiskt. Ja,
det är ganska fantastiskt. Nej, men allting slutar väl ungefär som man förväntar sig att det ska göra. Jag ska inte säga så mycket mer om det, men jag tycker att det var intressant det med Fun. Jag tycker att författaren ändå lyckas ta sig ur den där slutscenen. För det är en svår sak. Man bygger upp mot någonting som det lät som att Fun också gjorde där. Mm. Och så ska man ta sig ur det på något sätt. Men här tycker jag han lyckas mycket väl. Jag ska inte säga hur. Men Ja, det kan ju låta lite som en bagatell och sådär, och det är det väl, men jag tycker ändå att han lyckas ganska väl med att fånga någon slags liksom, psykologiskt spel, det där, hur lätt det är att liksom bli, ja men få liksom sina förhoppningar och drömmar om erkännande väckta och så vidare. Och sen hela beskrivningen av det här kotteriet är förstås oerhört roligt. Man känner igen varenda en av dem. Som man har träffat dem liksom. Man kanske till och med har varit en av dem.
Möjligen.
Det känns som att alla som har intresserat sig för eller provocerats av eller deltagit i den här debatten som vi också pratar om i ett avsnitt, de borde läsa den där boken tycker jag. Jag tycker det finns en... Det känns som en litterär gestaltning av alla de här
ja, sätten men det, att förhålla sig på sätt till. Sätt är det faktiskt det. Och så kan man säga då, så visar det sig, om man får säga det, att det är ju bara en person som har läst den här Stöldtåg som man håller på. Ja.
Jag tror att det är vanligare än vad vi vet att det är så, dessutom. Mm. Mattias?
Ja.
Oj, en tjock bok.
En jättetjock bok. Jag har läst bland annat i sommar en bok av Irish Murdoch som heter The Sea, The Sea på engelska. Havet, havet på svenska. Har ni läst?
Nej. Alltså jag har läst en roman av henne men jag är inte säker på att det är den. Jag minns faktiskt inte vilken det är jag har läst.
Nej, då ska ni läsa den här. Den är från 1978 och fick Bookerpriset. Och det är, om man ska liksom jämföra med någonting så är det Fawlty Towers möter Lars Norén.
Åh gud, det låter underbart.
Och den handlar om, ja men eller hur? Det är liksom djupt allvar fast med brittisk humor. Eller någon sorts brittisk sarkastisk ironi i botten. Det handlar om en väldigt uppburen teaterregissör och filmregissör som heter Charles Arrowby. Eller Arrowby, eller hur det nu uttalas. Som i 60-årsåldern drar sig tillbaka till en liten stuga precis vid havet och ska leva för sig själv eftersom han tror själv att han har tröttnat på the limelight. Men han är också en person som är helt övertygad om att han är centrum i världen.
Oj!
Inte helt ovanligt kanske bland
manliga regissörer. Jag känner ett genomgående tema.
Regissörer. Ja. Så han är ju liksom väldigt säker på att alla kvinnor han träffar på blir förälskade i honom. Och att alla män han träffar på beundrar honom och sådana saker. Och det råkar slumpa sig så här att i den här byn han flyttar till så bor hans ungdomskärlek. Som han av lite olika anledningar blev separerad ifrån. Och hans instinktiva tanke är ju att hon har ju gått och suktat efter mig hela livet efter detta. Hur skulle det annars kunna vara? Ja, och hon är ju gift och såna här saker, men det kan ju egentligen inte spela någon roll, utan det ger han sig på. Och förstår inte att han själv är värsta ståken. Och det bara pågår och pågår och blir bara värre och värre och värre. Och till slut så börjar han kanske inse att världen kanske inte kretsar kring honom.
Det låter bra. Jättebra. Ja. Roligt med. Jag har aldrig hört talas om den. Iris Murdoch har jag hört talas om, men den titeln har jag aldrig hört.
Ja, hon skrev ju mängder med böcker. Men alla är väl kanske inte riktigt lika läsvärda.
Nej. Schnitzler, det namnet har jag aldrig hört överhuvudtaget. Så det är ju fantastiskt.
Vad har du läst?
Ja, om man ska välja i den lilla hög. Men då vill jag nog faktiskt välja att prata om Daniel Kehlmans fantastiska picaresk roman Till, tänker jag att man ska säga, för titeln stavas T-Y-L-L, men det är ett tyskt namn, så det ska tydligen uttalas Till. Och det handlar om Till Olenspiegel, som är en narr på 1600-talet under 30-åriga kriget i Tyskland. I den här romanens värld, Till Olenspiegel, är lite av en, vad ska man säga, en Bellman i Tyskland, eller alltså en karaktär som antagligen har funnits och som finns liksom i folkmedvetandet.
Det finns någon opera om honom också, tror jag.
Ja, det är mycket möjligt. Ja. Någon som man liksom fortfarande kan berätta historier om liksom och så här. Och om Till har levt så levde han antagligen mycket tidigare, om jag minns rätt. Men Daniel Kehlman tar den här Till och placerar honom under 30-åriga krigets Tyskland. Och han reser runt med ett teatersällskap. Han möter olika kungligheter och blir hovnar. Han hamnar i samtal som kommer att påverka 30-åriga krigets utgång. Och man får också berättelsen om Tills barndom som ingen, vad jag vet egentligen, vet någonting om. Och det är en berättelse som är så myllrande och så sprudlande. Och det finns också en lekfullhet, tycker jag, från Kjellmans sida. Man ser ju, förstår ju, att han är väldigt kunnig och att han har läst väldigt mycket. Både om Tysklands historia, 30-åriga kriget, alla de här personerna som har funnits på riktigt och även om Till. Men sen är det som att han bara har gjort det han har velat av det. Och du och jag hade en intressant diskussion, Elin, om du kommer ihåg, när jag precis hade läst den här boken. Mm. Och du nämnde någonting, jag vet inte om det var om dig själv eller om du refererade till någon annan. Det härliga med alla de här namnen och platserna och händelserna som droppas, och så kan man googla på det.
Ja, det var jag och min kollega när vi läste den parallellt med varandra, och hon sa överförtjust. Åh, det fanns så många människor som man kunde googla, så hade de funnits på riktigt, och det var så mycket man kunde kolla upp, och så kunde man läsa på om det och så.
Är det så man läser?
Nej, det var ett sätt.
För jag blev nämligen överraskad av att jag blev så otroligt provocerad.
Av det?
Av det. Ja. För jag insåg att jag skulle aldrig googla. För att läser jag de här platserna, personerna, händelserna i den här typen av roman, så vill inte jag veta något annat än det som det här är i romanens universum. Det var jätteintressant. Jag tänker att de två läsarterna är naturligtvis lika bra. Det är ingen värdering. Men jag tyckte att det universum som Daniel Kjellman skapar, det var som en saga. Och jag ville ha det som en saga. Jag ville inte veta mer om kurförste si och så, och läkare si och så, och slag ditt och datt. Jag vill inte. Jag vill bara vara i den här världen. Och när det var slut så var den här känslan. Aldrig mer. Åh nej. Det var som att
jag kände också när jag läste den att jag önskade att jag hade den oläst. För att jag ville få vara med om det igen. Mm. Alltså, absolut. Men jag tycker ju att det är ganska roligt att googla.
Ja, när jag läser.
Men för jag tycker
vi är inte överens.
Vi är inte överens. Vi kan leva med det. Jag måste inte göra det så att säga under tiden, jag måste inte avbryta mig och göra det, men jag tycker att det är ganska roligt när jag känner, men det här är nog ändå något som vi kan, hur var det här då? Då tycker jag att det kan tillföra någonting.
Ja, jag är mycket glad för att du får lov att ha den upplevelsen och kan få den eftersom jag har Google, och jag är hemskt glad att jag slipper. Jag håller inte med om vad du säger, men jag kommer försvara din rätt att säga det med mitt liv.
Aldrig någon. Voltaire, troligen
vi vet inte. Kanske sa Voltaire det, kanske gjorde han inte. Är det någon som har någon mer bok som ni vill lyfta? För riktigt färdiga tycker jag inte
att vi är. Jag läste en som jag inte hade läst innan. Det var väldigt roligt. Jag har gått förbi den på jobbet som MP3-bok. I flera veckor har den stått stilla. I flera månader har den stått där. Och så går man på vissa ställen.
Hur går man förbi en
MP3-bok? De är i CD-format. CD-böcker i MP3-format. Som står i ett ställ.
Tror jag att du jobbade i internet?
Jag jobbar i internet.
Det var väldigt svårt.
Det är mycket ni inte vet om mig. Jag jobbar bara deltid i internet. Men en liten tid ändå. Nej, en CD-skiva. En CD-bok i MP3-format. Yeah. Då är det en CD när en bok är i MP3-format. Till skillnad från de som är inte i MP3. Då kan det vara 10 CD-skivor. Den har stått stilla där på sin hylla, och till slut så tänkte jag, varför har jag aldrig, och så tittade jag på den och sen läste jag den som bok, och det var Augustus av John Williams. Ja, den har väl du läst, kan jag tänka mig, Mattias. Ja, typiskt dig. Nej, och jag tyckte jättemycket om den. Den är skriven på 70-talet, tror jag, eller den utkom väl på 70-talet i alla fall. Den handlar om Gaius Octavianus, senare mer känd som kejsar Augustus, från vilken det bland annat utgick ett påbud och så vidare. Och han skildras då från ungdom till ålderdom och död. Främst genom andra personers brev, dagboksanteckningar, fragment av självbiografier, senatsutlåtanden och så vidare. Där allt är påhitt. Det är inga riktiga källor. Vilket roade mig något enormt, apropå att googla. Fruktansvärt roligt att behandla en tid så, där man ju måste leta efter källor som är dagböcker, historier, brev, bla bla bla. Och sen så hittar man på sina egna dagböcker, brev, fragment av självbiografier och så vidare. Och så får man en splittrad mosaikliknande bild av den här till det yttre ganska späda och till synes sköra personen med stora ljusa blå ögon, men som man fattar har ganska mycket mer inom sig än vad folk tror när de ser honom, som manövrerar sig fram till och var kejsare i 40 år, tror jag. Den första kejsaren för övrigt, efter att Caesar har blivit mördad. Jag tyckte den var jättebra. Jag tyckte att hans språk var väldigt roligt och väldigt omväxlande. Jag har ju googlat utav bara den, såklart, de här olika personerna och när de egentligen dog och levde. Och han har ett fint litet förord också som är ganska så, jag har lånat lite si, jag har tagit lite så. Jag har flyttat några saker kronologiskt för att det skulle stämma. Han har behandlat källorna på ett sätt som jag tyckte var uppfriskande. Och sen i slutet av boken så är det Augustus själv som skriver ett brev. Som man får hans egen röst när han snart ska dö. Är jättefin, tyckte jag.
Ja. Jag bara tänkte, på samma spår då, så har jag en, liksom en ny bekantskap som jag har gjort i sommar. En författare som jag är inte 100% att jag kan uttala namnet på, men Benjamin Labatut, stavas det?
Ja,
chilenare.
Labatut,
Labatut kanske, eller någonting. En bok som heter En fruktansvärd grönska.
Just det,
som är helt lite fantastisk och som också bygger på liksom, historiskt, autentiskt material, men som han anar man gör lite vad han vill med. Och det handlar om matematiker och kvantfysiker, liksom Schrödinger och Heisenberg och Einstein och såna här saker. Och men det handlar ju egentligen inte om fysik eller matematik och sådana saker, utan det handlar om besatthet.
Oh.
Och han har liksom letat upp vetenskapsmän som är besatta till långt över gränsen till galenskap, och långt bortom galenskapen kan man också känna ibland. Och så lyckas han liksom göra små berättelser utav detta som är helt fantastiska. Bland annat finns det en berättelse om en matematiker som är långt mycket mer begåvad än alla andra matematiker och som lyckas räkna ut någonting som är så fruktansvärt. Så han bestämmer sig att inte berätta det för någon. För om det här skulle komma fram så kommer allt gå åt helvete. Men det är ingen annan som kan förstå det han har räknat ut. För det är så oerhört komplicerat, så det är bara han som kan förstå det. Men det här driver honom till vansinne och han lever i total misär fram tills att han dör. Och då kallar han till sig en mattesnille, en ung kille i Japan som han på något sätt har sniffat upp att han är nog lika smart. Och på sin dödsbädd så viskar han de här formlerna i hans öra och så dör han. Och om jag kommer ihåg rätt så går den japanska matematikern och tar livet av sig. Så där blir jag också tvungen att googla.
Ja,
och
det, bygger,
det finns liksom någon kanske typ av sanning i detta. Fast ändå inte kanske.
Till
liksom
och med jag hade googlat.
Ja, det låter underbart.
Men han leker på ett jävligt finurligt sätt med galenskap och sanning och sådana saker.
Den är helt fantastisk. Idag. Jag har också läst den. Men jag vill också minnas att jag började läsa den så var jag så väldigt osäker. Men är det här en essä eller är det en roman? För att den börjar så liksom essayistiskt.
Ja, ja, verkligen.
Och den är inte helt lätt heller. Det har ju väldigt avancerat. I alla fall
i början, men sen så liksom.
Ja, sen händer det något.
Men då har man också vaggats in i föreställningen att man läser någonting ganska svårt och autentiskt och sådär liksom. Och så fattar man inte att det bara rullar på.
Det handlar
om att Schrödinger kanske har lite tveksam sexuell läggning medan han håller på och räknar.
Alltså jag blir så glad att det finns folk som gör så här med historien. Jag känner mig tröstad.
Ja, eller gör så här med litteraturen framförallt.
Ja, och tack, precis. Både litteraturen och historien. Men det är alltså en del av trolleritricket att vagga in läsaren i en essayistisk liksom, känsla eller autentisk. Briljant.
Jag tror det i alla fall. Det är lite Sebald över den här. Det är Hanna Nordenhög som har översatt för övrigt, och det är väldigt väl översatt skulle jag kunna tänka mig. Den är,
som vi bibliotekarier brukar säga, jag har hållit i den, men jag har inte ens haft den hemma faktiskt i det här fallet. Men
mycket
jag vill
gärna
läsa den. Du har
hållit i som bibliotekarie.
Har du ytterligare någon, Martin?
Ja, men lite grann på tal om vad man kan göra i litteraturen. En novellsamling som heter Knutar av Gunhild Öjhaug
utgiven på Nystedts förlag, Nystedts litteratur. Den förra som jag pratade om var utgiven på Nilssons förlag. Jag bara säger det för att påpeka att det oftast är de här mindre förlagen som tar sig an lite mer udda översättningar. Norsk författare här. Och det är noveller som en del är ganska realistiska, så att säga, den har det anslaget, medan andra är fullkomligt absurda. Det finns någon där en man sitter och, i en bil och iakttar en annan man som kommer släpande på en sten och som hoppar över kajkanten, och liksom, lite längre fram kommer en uppföljande novell där han gör ett taffligt försök att rädda den här mannen. Ett sånt realistiskt spår dyker ibland upp. Men sen finns det också till exempel en novell om en liten flicka som har fått sin egen vinbärsbuske och liksom längtar efter att vinbärarna ska bli mogna. Och en dag så kommer hon hem och så är vinbären mogna. Men då upptäcker hon att det sitter en liten man på hennes dörr som är så här pytteliten och som hennes pappa måste klippa bort med en avbitartång. Och det där är bara, det är bara helt, det är bara jättekonstigt, men det är vad som händer. I en annan novell så finns det handlar om en man som är förbunden med sin mamma med en navelsträng som faktiskt, det bara går inte att klippa av den. Det är hur de här försöker, de kan inte operera bort den, det går inte. Så att de får leva så i symbios. Men sen dör ju mamman och... Och de är fortfarande förbundna i den här navelsträngen som, nej, det går inte att klippa av den, så att han får bygga ett litet hus över graven. Men så en dag så kommer ett begravningssällskap och där får han liksom kontakt med kvinnan som, och de inleder en relation och flyttar in i det lilla huset.
Det är absurdism,
ja,
på,
ja. Ja, det är svår,
högsta nivå. Ja.
Svårbeskrivligt. Man måste läsa det själv helt enkelt.
Men det var njutbart, eller hur?
Det absolut, det var väldigt roligt. Ja. Och förvånande att det ens funkar att skriva de här sakerna. För det gör det. Mm.
Lite snabbt.
Du har en jättehög.
Ja, nej, jag kommer bara... Vi kom ju överens om att det inte skulle bli så långt eftersom det är ett tvådelat avsnitt. Så jag kommer bara prata om en bok till i högen. Men jag har lite sent läst en bok som jag vet att vi har nämnt i podden tidigare. Är det Barnen Baby? Av Kristoffer Folkhammar.
Ja,
med haft i hyllan väldigt länge. Jag bara rann igenom den. Och den är ett brev skrivet under en natt. Av en pappa som sitter och skriver till sin vän. Och i det här brevet så berättar han om föräldraskapet. Beslutet att skaffa ett barn tillsammans med en kvinnlig vän. Jaget är homosexuell. Och relationerna och kärleken. Och vad är kärleken till ett barn? Och vad är det att bli förälder? Och det som jag tyckte var fantastiskt med den här boken. Förutom att språket är... klockrent hela vägen, tycker jag, varenda ord på rätt ställe, det är att det är både en inblick för mig i en queer erfarenhet, både av kärlek och av föräldraskap som jag själv inte har upplevt, men samtidigt så är det otroligt mycket av de här iakttagelserna och vånderna och lyckorna som för mig känns som att det handlar om mig. Det här tycker jag är definitivt en bok där boken är större än jaget. Fastän det finns ett tydligt, skulle jag säga, autofiktivt grundanslag.
Mm.
Mm. Mycket bra.
Ja, ska vi vara nöjda så?
Jag tror det.
Ja.